Tänk vad enkelt det är att vara en kristen. Det handlar ju bara om att hålla två stycken bud egentligen. Och ändå vet vi hur svårt det är att hålla den där buden. Ja, egentligen omöjligt. Vi misslyckas alla med det. Men man kan ju önska och be och hoppas att man kan få växa lite mer och bli allt bättre på att hålla buden. Vilka bud pratar jag om? Jo, i Matteusevangeliet kapitel 22 med vers 34 som början där, så står det så här: fariserna hörde att Jesus hade gjort saddukeerna svarslösa och samlades runt honom. En av dem, en lagled, ville pröva honom och frågade: mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarar: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och det första budet. Sedan kommer ett som liknar det: du ska älska din nästa som dig själv. Och dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Två stycken bud, om vi kunde hålla dem så hade det varit tillräckligt. De samlades kring Jesus för att sätta honom på prov, för att testa honom. Jag tror inte det var unikt för Jesus bara, utan kom det någon som menade sig vara en rabbin, så var det nog så man gick tillväga. Man prövade vederbörande. Stora skillnaden var väl att Jesus gjorde dem svarslösa. Vilka svar han gav dem. Det fanns en rabbin på den här tiden, eller strax före Jesus kanske, Hillel som han hette. Jag tror han var farfar till Gamaliel, hette väl han, va? Som Paulus satt ju vid hans fötter, står det. Var tunga namn i Jerusalem, rabbiner. Den här rabbinen Hillel, han fick ju en liknande fråga av någon. Det här läste jag om i Hemmets vän nu i veckan. Kom det fram en man som var lite intresserad av judendomen. Och så undrar han om Hillel kunde förklara eller lära honom alla buden under tiden som han stod på ett ben. Jag vet inte hur länge du står på ett ben, men det... Men då svarade Hillel så här: sådant som är förhatligt för dig själv ska du inte utsätta din nästa för. Sånt som är förhatligt för dig själv ska du inte utsätta din nästa för. Där i ryms hela lagen. Det övriga är förklaringar av detta. Gå och studera det. Ja, han kanske kunde stå på ett ben så länge i varje fall. Ja. Det var ju bra svar. Han liksom sammanfattade. Det påminner ju lite om Jesu undervisning. Ja. Men här låter det som att om du undviker det onda. Man behöver liksom inte göra mer, men bara undvika att göra ont mot din nästa. Så är det gott. Men Jesus, han höjer ju ribban. Allt som du vill att andra ska göra mot dig ska du göra mot dem, säger han. Jesus säger att du ska inte bara undvika att göra ont mot din nästa, du ska även göra gott mot din nästa. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Förra helgen ute i tvisten så pratade vi just om hjärta. Det står ju ofta om hjärtat i Bibeln, men det menas ju vårt innersta. Där våra känslor finns, våra tankar, vår vilja, vår längtan. Längtan till himlen som gör det. Och så står det så här i Ordspråksboken, jag tror det är kapitel 4, vers 23, att av allt som ska bevaras ska du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet. Eller som det står i grundtexten, av allt som ska skyddas ska du skydda ditt hjärta. Ty därifrån utgår livet. Vi ska skydda eller bevara våra hjärtan. Det innebär att vi får se upp. Vara vakna. Vad ska vi skydda hjärtat ifrån? Jo, Jesus ger oss en hel radda med saker som kan finnas i våra hjärtan. Det kan ju vara avund, svek, omoral, bitterhet. Vi skulle kunna fortsätta på den där prickade linjen. Bevara ditt hjärta ifrån sådant. Ifrån frestelser. Det här rådet i Ordspråksboken, det ges egentligen av en far till sin son. Och den här sonen, han är en ung man som står, vad ska man säga, mellan två kvinnor. Visheten, det står ju, hon ropar i gathörnen där det står. Visheten låter som en kvinna som manar till göra det som är rättfärdigt, det som är gott, att vara trofast. Men på andra sidan finns det en annan kvinna som snarare lockar till förförelse, till att göra det omoraliska och det orätta. Och mitt emellan det här så finns den här unga mannen då, som får råd av sin far att bevara ditt hjärta. Man kan ju göra sånt där självtest. Vad som rör sig i sitt eget hjärta. Jesus säger där, det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Jag vet inte vad man pratar om för hastigare, det kanske är vädret ofta, va? Det är nog helt okej, tror jag, att prata om vädret. Jag börjar närma mig, jag börjar tänka mer och mer på pensionen. Jag har fyllt 60, så nu är det bara 5 år kvar. Det fyller mitt hjärta ganska mycket. Och så får man hem det här orangea kuvertet, då blir man lite svettig och börjar fundera på om man ska sätta av lite mer pengar och fonder. Det är ju inte fel, men om det liksom blir för mycket och det bara handlar om ekonomi och samla i lador, och om man bara pratar om det, då får det fel proportioner på något sätt. Och hjärtat är fullt av, det talar munnen. Idag pratar man ju väldigt mycket om hälsa. Tänk på hur många hälsocoacher det finns som ska lära en hur man ska motionera och vad man ska äta och vad man ska knapra på för frön och örter och vad det nu är för någonting. Det blir liksom fullt av det på något sätt. Man kan vara full av allt möjligt egentligen i hjärtat ju. En del älskar bilar. Det är nästan så luktar motorolja om dem och pratar inte om annat än bilar. Hela hjärtat är fullt av bilar. Vad pratar vi om? Jag nämnde också förra helgen där om det finns en tavla som på Augustinus, kan man googla på om man vill, där han har en gåspenna i ena handen och ett hjärta i andra handen. Från det här hjärtat så flammar upp lågor. Men de här lågorna, de går inte bara rakt upp, utan de liksom dras åt ena hållet. Och frågan är, jag hörde någon som pratar utifrån det här, att vad brinner ditt hjärta för? Hur riktar sig dina lågor emot? Inte bara brinna, utan vartåt brinner det? Jag såg regnbågen ute i Lösen där jag bor. En jättefin regnbåge, stor fin, som gick över fälten och ner bakom en skogsdunge. Då tänkte jag, det påminner om vår livsvandring på något sätt, hur vi... Någon gång är vi ju där uppe på toppen på bågen ju. Men sen går det ju lite sakta ut för. Men den här regnbågen, den gick ju ner bakom en skogsdunge, så man såg ju inte slutet, eller jag såg inte slutet på den. Men jag kan ju ana kanske var det tar vägen. Så är det ju med våra liv på något sätt. Och Gösta sa, hur ska det bli den där dagen när Jesus kommer igen? Hur blir det där regnbågen slutar? Hur kommer det se ut där? Vi anade att vi möter en famn. Någon som tar hand om oss. Någon som älskar oss. Vi måste inte veta allt bakom den här skogsdungen, men vi kan ana vart det bär. Det här med längtan, hörni, det är ju... Det är ju egentligen stark drivkraft. Man brukar säga att med marknadsföring och reklam, man lägger ju miljarder av pengar. Man talar inte till vårt förstånd, utan man talar till vår längtan. Man lockar. Man vet att det funkar hos oss människor att locka oss med längtan efter någonting. Har man, som jag brukar säga, varit och tittat på den nya bilen, så är det väldigt svårt att inte köpa den sen. Jag har varit ute en runda och gasat lite. Det är inte fel att köpa en ny bil, men ni förstår det. Längtan. Tänk på längta efter himmelen som vi hörde i början. Det finns, jag hörde också, det finns en fantastisk kärleksförklaring i Bibeln. Kanske en av de finaste. Och vi hittar den i Ruts bok. Ruts bok kom efter domarböckerna. Den skrevs förmodligen under domartiden. Och domartiden slutade ju mer eller mindre med kaos. Det rådde en snudd på laglöshet. Var och en gjorde vad han ville, tror jag det står i slutet där. Vi vet att det var inbördeskrig och Ja, det var omoral och våldsamheter. Men på något sätt finns denna pärla mitt i allting som handlar om Naomi och Rut. Men egentligen, den här boken beskriver ju en människa som utsätts för både den ena och den andra prövningen. Kriser avlöser varandra. Och det är ju Naomi då som har en gubbe som heter Elimelek. Och det blir hungersnöd i Israel, och vi vet att de får ju bege sig österut till dagens Jordanien. Då heter det ju Moab. Och de kommer dit, och så dör ju Elimelek och hon blir ensam nu. Men hon har ju två söner med sig. Och de här sönerna, de tar sig två moabitiskor, då heter det så. Och det var ju något som man egentligen inte skulle göra som jude, gifta sig med de andra folken runt omkring. Så det var ju också en kris kanske för Naomi, det vet vi inte, det står ju inte, men det kan man tänka sig. Nu dör båda sönerna och kvar är, vad blir det, svärdöttrarna, Orpa och Rut. Till slut så bestämmer sig Naomi för att vända hemåt, tillbaka till Israel. Hon har hört att det har blivit bättre i landet. Så hon beger sig på den här resan på 10-15 mil kanske. Hon går en bit och så plötsligt stannar hon och säger att det är nog bättre ni vänder hem, Rut och Orpa. Först så vill ingen av dem vända hem, men till slut så säger Orpa att jo, men hon vänder hem till sin mammas hus. Och det är ju, det kan, de har ju full förståelse för. Det undrar jag om inte jag hade gjort. Vem vill inte tillbaka till Hasslö? Ja, det förstår jag fullt. Men Rut gör ju inte det. Och så kommer den här kärleksförklaringen till till sin svärmor. Kapitel 1, vers 16. Men Rut svarade: tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. För dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag dö. Där vill jag bli begravd. Herre må straffa mig både nu och i framtiden om något annat än döden skiljer mig från dig. Vilken kärleksförklaring det är. Vilken trofasthet och lojalitet mot sin svärmor. Tänk att få säga det till Jesus. Dit du går, dit går jag. Där du stannar, där stannar jag. Inget får skilja oss åt. Kom att tänka på Guds kärlek till oss, så är det Paulus skriver att jag är viss om att varken död eller liv, varken krafter i höjden eller djupet eller änglar eller furstar, inget kan skilja oss ifrån Guds kärlek genom Jesus Kristus. Vilken vän Naomi fick eller hade i Rut. Vilken trofast vän. Jesus säger, ni är mina vänner om ni gör det jag befallt er. Ni är mina vänner. Ni är inte längre tjänare utan vänner. Tänk att få vara Jesu vän. Vilken vän vi har i Jesus. Trofast. Aristoteles funderade på det här med vänskap redan på den tiden. Han sa att det finns tre slags vänner. Den ena vännen får vi av genom funktion. Nästa kan man få genom intresse, om man delar intresse. Och sen den sista vännen, den kanske äkta vännen, då handlar det om trofasthet. Men den första vännen då som man får genom funktion, om man tänker så här, vi hade en vägförening när vi bodde i Nättraby i Gredeby. Då brukar vi träffa där alla som bodde på den här vägen, så samlades man ibland och krattade löv i diket och tog bort snöpinnar och jag vet inte vad det var, allt möjligt sånt där. Det var ju vänner man fick där när man gick där och jobbade lite. Men när man var färdig så försvann ju var och en hem och sådär. Sen om någon flyttade så, ja visst, det var ju vänner för en stund, så ju längre handlar om en viss funktion man skulle göra. Så kan det vara på en arbetsplats med ju. Men slutar man jobbet så, ja. Man kommer ihåg dem, men det är inte mycket mer kanske. Intresse kan ju vara det att man är intresserad av någonting, vad det nu kan vara, matlagning kanske. Man går i en studiecirkel i matlagning och det kan ju vara jättetrevligt och man får många vänner. Eller så tränar man ishockey och träffar dem där någon gång i veckan och man får vänner så. Men sen slutar man och sen, ja, man kanske kommer ihåg dem, men det är inte så där mycket mer ju. Men det kan ju vara så att man lär känna någon i de här grupperna som blir ens vän för livet. Som blir den här äkta vännen. Den som är trofast, lojal, som Rut var, som är beredd att ge sitt liv. Om det så skulle vara. Man har ju forskat i det, hur många sådana vänner man har. Det är ju inte så många egentligen. Normalt sett att vi har sådana vänner. Som är lojal, som är beredd att ställa upp. Den man kan ringa mitt i natten och säga, nu orkar jag inte mer. Som ändå lyssnar. Men det var en dam som hade varit på sjukhuset en längre tid. Och så var hon ensam och så undrade läkaren, hur är det för dig? Har du något nätverk när du kommer hem? Någon som kan ta hand om dig så du klarar dig? Då svarade damen så här, att hon tänkte en stund, sa hon. Jo, jag tror jag har cirka 100 vänner. Det jag kan ringa mitt i natten och be dem komma, de skulle göra det. Jaha, det är min församling. Va? Tänk på sådana vänner. Det man känner, jag kan ringa mitt i natten. De ställer upp. De tar bilen, de kör iväg, de kommer. Och sån är Jesus. I alla lägen. Dit du går, dit går jag. Där du stannar, stannar jag. Det säger ju Jesus med till oss. Jag hörde en äldre predikant som har förkunnat hela sitt liv. En av hans sista predikningar han hade, så läste han från, det får bli avslutet från Psaltaren 73. Psalm 73. Vers 25 och 26. Tänk om jag kunde säga likadant som psalmisten. Om jag kunde sluta min vandring och säga likadant. Nämligen så här. Vem har jag i himlen utom dig? Och har jag dig söker jag inget på jorden. När min kropp och mitt hjärta ger upp är Gud mitt hjärtas klippa. Och min lott för evigt. Visst, man kan söka saker på jorden, men det handlar om, när man har mött Gud så är det kärlek nog. Och när mitt hjärta ger upp, när det slutar klappa kanske, eller så är ändå Gud vårt hjärtas klippa. En sak har jag fått uppenbarat för mig. En sak har Gud visat mig. Och det kommer kännas i hjärtat. Han kommer dra oss till sig. Av allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta. Därifrån utgår livet. Jesus, vi tackar att du är här den här förmiddagen, den här stunden, och att vi har fått sitta ner och lyssna till och sjunga med i sånger, härliga sånger. Som vittnar om dig och vem du är. Tack att du har lovat att alltid vara med oss alla dagar in till tidens slut. Tack att du vandrar vid vår sida och vi får vandra vid din sida. Tack att vi får följa dig, försöka följa dig och stanna till där du stannar, Herre. Tack för din kärlek som räcker till. Vi fattar inte bredden, höjden och djupet av den, men vi vet den räcker till. Inte ens döden kan skilja oss åt. Ingenting kan skilja oss åt ifrån din kärlek. Vi tackar dig för det luftet. För den sanningen. Jag tror som just att nu är det snart dags. Tiden är inne. Tiden är nära. allt blir mer och mer intensifierat av det som du har sagt innan. Råhet och laglöshet och kärlek som blir allt mindre av i världen här. Tack att du är större än allt. Vi prisar dig för det.